Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Sitter du och kliar dig tillbaka i Svedenland?
Kom du ihåg när jag berättade för dig att... En kille jag känner, i situationstecken, fick flatlös.
Mm, absolut.
Och han berättade om detta, hur han liksom... Nej men så här, man vill hellre dra ut sina inälvor än att liksom inte klia.
Ah, ja,
och det är som folk säger till mig, du måste klappa på betten. Klappa de betten. Jag skiter i det. Jag bara är så här, det kliar så mycket så att jag bara liksom sliter sönder. Jag skiter om det bara rinner blod ner för din säng här nu.
Nej, jag förstår det. Och nu ligger det massa mysiga, skorviga grejer här. Vad härligt för mig att städa det. Det ser jag fram emot.
Nej, men lepra. Det här är ju som att jag har fått leprakoppor.
Panikäckel på de där grejerna.
Mm. Nu ska jag inte klia.
Mm, eller hur?
Nej, jag har ju varit utomlandset.
Ja,
andra städes.
På utomsocknes. Du har varit på äventyr i bukten.
Precis.
Och kom hem som en, ja, ser ut som en paratyfus som man hade sagt.
Ja, och om vad det är tvistar ju det lärde. Det ska ju vara sandloppor säger någon och det är liksom vägglöss säger någon och... Och vägglöss kan man ju få vad fan som helst.
Ja, det spelar ingen roll.
Men det är ju som man sa förut om 90-talsskämtet. Vilka två saker kan man aldrig bli av med? Hiv och Bayline, en båt som du var för dyr.
Ja, så
ja, men nu är jag tillbaka här och det var intressant. Det kommer ju komma mer om detta lite senare i sommar. Ja, vad jag har gjort och sådär. Men jag har i alla fall... alltså,
hur var det att vara liksom i radioskugga? Du var ändå liksom telefon avstängd i 10 dagar.
11.
Hur var det i början? Hur var det på mitten? Vad kom hända på slutet? Hur var det att koppla upp igen?
Nej, men grejen är att sen jag kopplat upp så känner jag mig som att jag är sjösjuk.
Vadå då?
Nej, jag vet inte. Det är ändå 11 dagar och sen lite avvänjningskänsla innan några dagar så att jag liksom inte skulle bara gå in i det. Jag vet inte. Jag vet inte om det är att jag inte heller har druckit kaffe på hela tiden.
Mm-hmm.
Men när jag satte på den här telefonen så bara kände jag så här, som... Har du hört talas om kristallsjukan?
Ja, att det är bara obalans i örat.
Precis, att man liksom går omkring och känner sig lite dimmig och inte går rakt och lite så här sjösjuk. Så har jag känt mig nu i 5 dagar.
Men gud!
Ja. Men vet du?
Nej.
Det var så otroligt lätt att vänja sig av.
Är det sant?
Nej, men det var helt sinnessjukt. Och jag var så här, varför är det så tyst i mitt huvud? Har jag tappat det?
Som man alltid funderar på.
Nej, men jag brukar alltid säga, men du vet, man ligger och tänker och det är något man har läst och det är något man har sett. Man är lite avis kanske, eller man är lite brydd, eller man, det är något man måste göra. Jag tror att det är den grejen. Det är hela tiden någonting som är kvar något på den där poppar. Jävla listan.
Jag måste ju alltid, för att det är också vetenskapligt bevisat, för att du kan inte sitta och hålla ett... en rak konversation om du har mobilen med liksom displayen uppåt. För kommer det då pushnotiser då bryts ditt momentum hela tiden. Och jag tänker på att när det blir så tydligt när man sitter i ett möte och man måste liksom vända på telefonen för att stå ut och kunna hålla fokuset, så tänker jag att det är egentligen det som pågår på insidan också när man har telefonen i sitt medvetande.
Ja.
Så det är klart att det är så jävla viktigt att göra det ibland. Fan, jag tror att jag ska göra en copy-paste på det där i sommar.
Och liksom, jag bara känner min liksom närvaro, mitt fokus, Jag bara, okej, ADHD försvann eller?
Vad, nej, vad men alltså hände? ADHD är ju, blir ju jättestimulerat utav de tekniska liksom, redskapen såklart, och apparna.
Och den här nya forskningen som säger då, om man inte stimulerar barn för mycket innan 2 års ålder, då kan också de som har en släng, om vi nu ska uttrycka oss så, av autism eller ADHD, inte utveckla det. Om man då kanske liksom direkt börjar stimulera med babblarna eller liksom, men, telefon eller paddor hit och dit, check, vilket check, många check. Gör.
Ja.
Ja, jo, men alltså, det gjorde ju jag med Ossian till exempel. Han skulle ju börja sitta och bygga typ avancerade legosatser vid 6 månaders ålder.
Mm.
Ja, det är klart. Sätt igång det bara. Kicka igång det.
Mm.
Så att, jag känner mig lite orolig över min hjärna, men tänker att det kommer komma tillbaka. Men det är också väldigt mycket liksom ett annat inre lugn också. Jag har ju aldrig varit ifrån mina små pojkar så här länge.
Nej.
Och för första gången så kändes det lite tryggt och lugnt, eftersom jag ringde dem ju inte.
Nej, men
de kunde
precis.
Inte ringa mig. Det var ingen swish, det var ingen galenskap, det var ingen som frågade vad vaxet var eller om jag kunde liksom föra över någonting. Jag var helt fredad.
Nej, men det är det man känner, för att nu har ju mina barn någon form av semisommarlov, varav de ändå är på fritids. Men på fritids gör jag ju väldigt mycket aktiviteter som är liksom utanför själva fritidsbyggnaden.
Mm.
Och hittills idag har jag då swishat min dotter 6 gånger.
Mm. Olika minikinisummor.
Olika minikinisummor från 11 kronor och uppåt kan vi säga.
1,50. Det är lätt.
Nej, men alltså, och nej. Det är ju att den här jakten ständigt pågår. Och det finns ju ingen, och det förstår jag också, för hon har ingen respekt för att jag jobbar, och varför skulle hon ha det? Liksom, när hon har ett behov så ska ju det tillfredsställas direkt. Ja. Så att så här, även om jag sitter i möte eller inte svarar, så ringer hon och ringer och ringer. För hon är ju inte en sms-person, utan hon är en ringare.
Mm.
Och ringaren, den ringer i klockan hela tiden tills den får gehör. Liksom. Så att den här jakten som pågår på en hela tiden, förutom det vanliga liksom, jobbet, det är ju alltid... Ja, det är alltid spännande, och då blir det väldigt stimulerat genom en telefon.
Jo, men det är en evigt pågående jakt med allting. Nyheter, TikTok, Instagram, läsa någonting som någon har skickat, svara på någon Instagram liksom DM, bla 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 bla. Alltså 24/7. Så att jag är så här,
ja, men du vet ju bara att du har telefonen avstängd liksom en timme eller två för ett möte. Och kommer tillbaka in och bara ser så här, wow, då är det som liksom att det är någon som har staplat så här 20 böcker framför en på ett bord liksom.
Jo, men också den moderna communityn kräver av dig att du ska svara typ inom en timme, annars säger så här, jaha, vad konstigt att du inte har svarat. Man bara, jaha, okej. Okay. Så, att det, är så här, det är någonting som vi också kräver av samtiden, av våra liksom medmänniskor. Att så här, aha, ja, men jag vet inte hur många gånger jag har fått sms av Ilon. Så här, svara någon gång då. Man bara, svara någon gång.
Okej, jag har också skickat till dig.
Ja, jo, men jag vet. Men du kan ju tänka att allting läggs ju liksom som en liten så här, prinsessan på ärten-känsla. Ja. Det är något som skaver hela tiden, men man vet inte vad.
Precis.
Nu vet jag.
Nu vet jag också vad som skaver, för nu ska vi prata om bajs. Stressen med offentliga toaletter. Jag vet inte vad du känner när det pockar på. Blir du stressad eller har du inga problem med att liksom göra nummer 2 i liksom offentligheten?
Nej, det har jag nog inte. Men jag kan vara till exempel som jag var nu i bukten, till exempel ute i naturen, och det pockar på och man inte har några papper.
Mm, det är inte kul.
Och man ser så här en avskrädeshög som skulle göra en ko stolt. Nej, jag är nog inte så,
nej, men,
så
om man står liksom på en liten så här, typ vägtoa på en mack, och så vet man att det är en lång kö där bakom, och sen är det också öppet där ner till, så alla hör vad man gör, och så ska man gå in och göra sin grej, och så kanske liksom kommer en liten däremellan, och så hör man en liten plopp, och sen är det liksom,
ja, det har ju liksom, det har ju också gått ut för med ljuden, gasljuden på ålderskäst.
Jag försöker också så här tajma då, typ om någon så här sätter på kranen eller spolar, då kan man så leverera det prutten. Alltså, nej, alltså,
nej, jag fattar.
Men jag blir extremt stressad i såna här situationer, men det som jag blir ännu mer stressad av, det är ju vad mitt maginnehåll ska lukta för den personen som kommer in efter på toa.
Det är ju väldigt, det är lite som att vinna på bingolotto. Det kan ju vara antingen eller.
Det kan vara en ny bingolott.
Ja.
Eller så kan det också vara en bil.
Men jag måste säga att jag tycker att mäns avskräde har en förmåga att liksom ta sig ut
I rum.
I rum. I lägenheter.
I porer.
Ja, alltså, så här, man bara, vad är det som händer? Achar. Jag vet inte.
Nej, men jag vet inte heller. Jag tycker att så här, om man har... Jag har ju också gjort en sån här cleanse just nu. Så min mag och dör är inte vad den brukar. Den är spännande. Jag vet inte riktigt vad jag kommer liksom mötas av.
Nej, det är därför your face is healthy and glowing.
Exactly.
Ah, okay.
Anyway, hur som helst så blir jag drabbad av en problematik kopplat till det. Jag tycker lite som att så här, när någon går in i ens... bajs och dör, om jag nu får vara liksom grov, det är lite som att bli ertappad med att ha sex. Förstår du? Det är något så otroligt personligt och skamligt och sekundärskam. Det är så många känslor laddade i det. Mm. Förstår du vad jag menar?
Men jag tänker också, de män som man har varit tillsammans med, vissa kör ju liksom tvåan direkt och sitter fritt och så här, man bara, jag ska inte gå ut eller? Jaha, ja, gör det om du vill. Man bara, tack så jättemycket. Nu är sexlivet slut. Det kanske går lite hand i hand också.
Ja, alltså så här, whatever. Men jag bara kan tycka att så här, det är ju intressant att man känner den här skammen. För att du kan ju egentligen inte ta ansvar för hur din mage väljer att paketera avfallet och hur det ska då uttryckas. Det kan ju inte du ta ansvar för, men du känner dig ju ändå skyldig.
Det är klart, det är vedervärdigt när någon så här, särskilt när man kanske är på en fest och någon man känner ska gå in precis efter, men så här, nej, du ska inte bajsa direkt efteråt. Och så många gånger som jag har tänkt så här, du är så dum i huvudet som ser att jag går ut därifrån och liksom inte tänker så här, kan jag ge henne en etikettminut?
Men liksom, ge mig 30 sekunder till.
Nej, det är ingen säkert. Det ska in och doftas och liksom kännas av i parti och minut. Man hinner liksom inte ens stänga dörren utan innan nästa ska gå in. Och jag brukar faktiskt tänka på det när någon precis går ut. Då brukar jag säga, låtsas att jag inte ser det och vänta en liten stund. Ja. För att jag vet hur jobbigt det är om det luktar gammal kamelskit. Liksom.
Jag fick lära mig en sån här etikettsregel också. Angående det här just när man går på toa efter någon direkt. Då ska man, det första man ska göra är att spola. För att det bryter ett momentum för mottagaren där ute på vad som kommer hända där inne. Inte det spännande?
Ja, det var ju väldigt spännande. Men jag tänker så, eftersom du bajsbiktar dig så måste ju någonting ha hänt med tarmen senaste tiden.
Ja, men jag säger det, så har jag gjort en kläns. Nu är den klänsen över, den är 2 veckors kläns. Men vi var ju i helgen tillsammans med Joels föräldrar då i Göteborg. Och då hamnade vi i en situation, vi var i spat. Och då var det väldigt mycket folk in i det här omklädningsrummet. Och då tänkte jag går in och byter om på toa och gör mig klar där. Och så passar jag på att kissa under tiden. När jag öppnar då toalettstolen, då är det liksom grova bromsspår där i. Och jag är lite så här, fan alltså.
Jag gör inte, jag tar inte.
Jag tar inte någon annans skit. Alltså på riktigt, där går min gräns. Så jag liksom garderar ringen.
Är du så hemma också?
Nej, hemma är en helt annan sak. För då är det väl alltingen liksom barnen eller jag eller Joel. Liksom. Alltså, vad ska jag säga? Det är liksom mer...
Det är väl Joels korv.
Familjärt kan vi väl säga.
Ja, den här gången var det inte det.
Nej, men jag bara kände så här, nej men för fan vad skabbiga brudar. Förlåt, äckligt. Men så jag kissade, gjorde min grej och liksom spolade och gör mig klar för att gå ut. Och vem står då på andra sidan ska gå in? De här spåren är såklart kvar i toan.
De var svåra att tränga bort.
Ja, och det står ju Joels mamma.
Nej.
Och här hamnar man ju i ett dilemma. För börjar jag försvara mig här och säger så här, det var inte jag. Då kommer man ju så här, inte bli betrodd.
Nej, eller också så här, men okej, om det var så här bajsränder de kom in efter, då kunde väl du ha fixat det. Det är both ways som man kan tänka.
Ja, exakt. Exakt. Så, jag vet ju inte, i och med att jag då är anti-bajsrandsfixare på offentliga platser. För där tycker jag att så här, nej, man får faktiskt sköta sin egen skit. Man är en vuxen människa. Men det är kanske inte, den inställningen kanske inte hon har. Så hon ska ju nu gå in då, går omkring och tror då att det där är mina ränder. Det är inte
du la en Babben Larsson gick därifrån.
Ja, du Babben Larsson.
Jag fattar, men hur slutade det hela? Bad du om ursäkt och kände tarmsköljningen skam? Eller låtsades det som det regnade och gick ut och sjöng Born to Run?
Det gick det där heliga liksom, mikrosekunden när man kunde säga någonting men inte sa något. Och när den passerar, då är det
över.
Ja, men du vet, en gång så fes jag med min PT. Alltså du vet ja. Han så här, liksom, typ är också i rövnivå ja. Liksom, och så här, man håller på med en jävla och du vet det går över det där ja. Momentumet så här, ska ja. Vi adressera fisen i rummet eller ska vi inte ja. Och så gör vi inte det och så blir det bara väldigt stelt och konstigt ja. Exakt så blev det.
Nej, men alltså, grejen är att du har ju en tiondel sekund på att exakt. Adressera. Sen är det över. Och så. Då är ju smärtan lång och utdragen.
Nej, men åh, herregud.
Nej, men jag har ju också så här, när jag blir nervös. Det har också i rak nedstigen len till min son, Ossian. Då börjar jag ju fisa.
Skönt att du kastar Ossian framför bussen. Nej, men... det tycker jag säkert toppen.
Förlåt, han är på gott naturligt. Nej, men att så här, då kommer det per automatik.
Ja.
Men så att man så här, gör någonting på tv eller liksom, ja men du vet, så man känner sig okej, nu ökar pulsen och då sätter ju tarmarna igång ja. Och då är det så här, pff, pff. Och jag vet inte om det är så här åldersgrej att jag blivit slapp i ringen. Jag ber om ursäkt. Jag ber alla om ursäkt för det uttrycket. Men ja. Jag kan liksom in, kommer det så kommer det till fjärtademus. Och jag gjorde en inspelning.
Men det är inte bättre sen. Heller när man har druckit alkohol.
Nej, heller, eller ojust.
Ja, jag äter ost, inte mycket ost.
Nej, men ost och alkohol, det är så här, det är fismagikerna.
Det lät som att det
bra. Fis. Ja, men jag gjorde ett frågesportprogram.
Vänta, du kryper något på dig.
Ja, de bor där inne.
Nej, men du slutar. Alltså, det här är så äckligt. För fan. Kommer de här komma till mig nu?
Nej, det var en liten fluga bara.
Men vadå en liten fluga bara? Jag slängde det på golvet, jag vill inte se honom.
Men... Nej, men vad ska jag göra då? Jag får panik också.
Nej, alltså.
Nej, gud. Ja. Så, nu slutar jag. Ja. Jag gjorde lite tv-program för ett tag sedan. Och ja, men du vet, man blir stressad. Det ska tryckas på knappar hit och dit. Och då bara, så bara hör jag så här, fes du nu, Ann? Jag bara, ja. Men du fattar att det hörs, va? Jag bara, ja, jag kan inte hjälpa dig liksom.
Kommer de göra en grej på det?
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Så du blir fis-Ann?
Nej. Men jag har ju en riktig Babben Larsson-förneringshistoria.
Nej, men snälla, leverera. Ja, men... Vi har ju redan öppnat liksom ja. Skamsköljningsboxen och tarmsköljningsboxen, ja. Så att säga.
Nej, men det som du säger, det är liksom... Jag tror att det är, så här, det är ungdomskänslan att man blir påkommen med sex. Att mamma kom hem precis när telefonen ringde och man var så här...
Ja, men jag kommer ihåg att man så här spärrar upp ögonen ja. Och spänner kroppen på samma sätt som när någon kliver in på toa precis efter man har liksom levererat.
Ja. Och sen finns det någon mellanperiod med lite samma sak nu. Ja. När man så här, ska börja dejta igen och någon skulle kunna komma på en. Liksom. Mm. Då är det också så här, jaha, har jag passerat bäst före datum för att så här, bli påkommen med sex på en fest? Ja, det är lite liksom före och efter. Ja. Ja, men så jobbade jag på torget där vid Slussen. Så här, sålde frukt och grönsaker och så här. Och så skrivbummar man liksom. Och så fanns ett hotell där som heter Anno 1648. Och just vi kände det. Dem som jobbade där. Så vi fick liksom gå in och sitta där. Och man käkade lunch och typ. Ja, men körde jag liksom bara... Ja, men där var vårt toaställe. Släpp man gå på den här offentliga knarkemiljön med Leffe och Loffe. Var väl 16-17 år, kanske inte var råviktigt tyckte man att så här klina upp efter sig alltid. Man hade lite bråttom, eller jag vet inte.
Nej, I don't know. Man kanske inte hade liksom respekten för andra människor.
Nej, sen kanske liksom, det var väl inte alltid, men jag hade väl bråttom ut och så här, vad fan. Jag menar inte så att det var så här, de djupaste autobahnspår, men det var väl en liten, en liten landsväg.
Du menar att det var ett spår i toaletten?
Precis.
En liten landsväg, det är ingen liten landsväg.
Nej, okej, det kanske var en liten...
Var det motorväg?
Det kanske var en liten trottoarkant.
Okej, oh my god.
Nej, men inte vet jag, 16-17
år. Okej, titta, det är skämmigt för dig fortfarande. Det här är skambelagt alltså.
Nej, alltså, men jag minns det här så tydligt. Då mamman i familjen, det var då en familj som hade det här. Hon var väl där, hon var ju pensionär och sprang omkring där och... Ja, men du vet vilken typ av moder. Så här, den bastanta bestämmande moden till sonen då som var lite...
Lite kuvad, ja.
Och frun var man också lite kuvad för. Då går jag ut och då går hon in och sen kommer hon ut, sitter jag och käkar lunch. Då går hon fram till mig och säger hon så här... Brukar inte du fixa ordning efter dig när du har bajsat?
Oh my
God. Jag bara... Du vet, jag tog den där lasagnen i en tugga och gick ut därifrån. Sen kunde inte jag gå in där på typ månader.
Tonåring också.
Nej, men jag kommer ihåg den där jävla skammen när hon så här, kastade mig under bajsbussen, under bajamajan inför alla. Jag kommer aldrig glömma. Sen dess har jag typ aldrig inte gått loss.
Nej, men alltså det där är så hemskt. Jag gjorde ju också en superblunder i Turkiet. Det här var ju alltså inte många år sedan. Nu pratar vi 3-4 år sedan kanske.
Förra året.
Vi har varit och åkt båt hela dagen ute på havet. Och kommer in och jag känner att min magkultur behöver liksom få sig en liten uppfräschning helt enkelt. Det är någonting som ska ut. Det har kommit in väldigt mycket grejer.
Men är du en sån som kan hålla dig som vissa som säger så här, gud jag är bäst och bajs, men jag håller mig. Det kan inte jag.
Jo, det går. Okay. Det går. Alltså, det beror ju på vad man har för hur det känns på insidan.
Dagen efter statement.
Ja, men hur det känns på insidan så pockar det på, spockar det på. Men däremot kan jag, om man kommer över ett visst krön så kan man ju hålla sig.
Okay.
Ja, men hur som helst, den här gången var det liksom, hade det fyllts på så pass mycket uppifrån så att nu var det tvungen att lämnas lite space där nere liksom. Mm. Så jag går in på, jag får jättelåna en liksom, toalett på
båten.
Nej.
Efter båten.
Men i båten kan man absolut inte göra nummer två, för där är det också en massa folk som jag känner. Alltså absolut.
Skölja ner
inte.
Med en liten skopa.
Ja, nej. Så då, det blir lite brådis för mig i hamnen. Liksom. Så jag hittar en restaurang och frågar lite artigt om jag får låna toaletten. Absolut. Men använd inte toapapper. Självklart inte, säger jag. För det är ju Turkiet. Man kan inte använda. Man ska slänga toapapper bredvid, du vet, i lilla papperskorgen. Men jag är ju så fruktansvärt nödig vid det här laget. Så att jag går då in på toaletten, gör som jag brukar, lägger toapapper i botten, gör min grej, torkar, kommer på sig, nej jag får inte slänga toapapper i toaletten. Ja, men du vet, då slänger jag ju det andra toapappret på sidan. Mm. Sen börjar jag trycka på spolknappen. Det går inte. Alltså, du vet, du vet när vattenytan börjar närma sig liksom ringen.
Man ser korven så ringer upp så lägger sig lite över kanten och bara ligger och väntar på att flytta över.
Och så paniken, väntar till att så vattnet ska sjunka undan. Försöker hitta då en toaborste och liksom få ner det här på något sätt med. Får absolut inte. Toapappret luckras upp och det blir liksom någon form av sudd utav det hela. Liksom, det blir bara ännu värre. Nu har det liksom paketerats på något konstigt sätt. Alltså, det är bara en sörja alltihopa. Mm. Okej, trycker en gång till på knappen. Nu är det jävligt nära kanten, ska jag säga. Så att jag får ju liksom... Jag får ju liksom smita därifrån, tacka så mycket för besöket, och sen springer jag som en liksom avlöning. Han är ju tvungen att sätta dit en slamsugare för att få bort det här.
Nej, men jag orkar.
Hur kan man göra en sån inlack?
Nej, jag vet, det är mycket det där med bajserian.
Ja, men det är laddat, framförallt.
Men jag tänker så ofta nu när jag var ensam några veckor och kunde faktiskt gå och bajsa utan att det var... Kan du öppna? Det är panik. Kan du öppna? Mamma. Så som det har varit i typ 21 år. Då när jag liksom sa till mig själv så här, nej, du behöver faktiskt inte köra en ståendes, gåendes Babben Larsson. Du kan sitta kvar. Och när jag kom över den sitta kvar-gränsen, då började jag förstå min pappa.
Då satt du kvar?
Ja. Sigge Pillis, tidning, skita, röka, sitta kvar. Jag tänkte så här...
Utedass vibe liksom.
Ja. Jag vill säga, vad är det med män och deras Babben Larsson? Sitter de och liksom... Ja, men pappa läste ju och rökte. Så när man kom in, den doften, den vill jag inte ens erinna mig om, utan den är helvetes gap öppnar sig. Sigge Pillis, gubbdoft med lite liksom alkohol. Och, nej, för fan. Det var liksom så här, en utopisk gubbbajsdoft. Men jag började ändå tänka så här, det här måste ju vara någonting som du också var inne på. Är det någon så här... analfiskal, har de någon punkt där i stjärtamentet?
Nej, men alltså, själva prostatan ligger nära mäns G-punkt.
Ja.
Men prostatan är punkt, men det stimulerar ju det som är i anus liksom. Och då tänker jag så här, om bajsen är tillräckligt långt fram i stjärtamentet, för att som jag förstått det, nu vet jag inte, nu får ni gärna män som lyssnar på podden rätta mig om jag har fel. Om För visst är det så att när ni har gått på toa, då liksom torkar ni inte er direkt efteråt, utan det är liksom att
de fortsätter,
ni fortsätter liksom småklidra under en lång tid när ni sitter kvar där och läser eran lektyr eller
Word. Nej, jag tror inte att de kör en snabb tork och sen så fortsätter det får ligga och torka in.
Det ligger
in
och liksom tar space. Och då får jag för mig, för att putta man ut dem bajsen tillräckligt långt, då kanske det är en liksom analstimulation där som pågår samtidigt.
Aha, det är en stjärtamentsrunk.
Ja, det är det jag menar. Att de sitter och små liksom njuter utav sin bajs. För de har, vad är annars motivet att sitta
kvar
så jävla länge?
Det är som en mikropenisrunk.
Ja, de sitter och så här, indirekt sitter de och så här
Ska vi gå den här vägen?
Jag vet inte, men jag vill ha svar på det här.
Ja, vi vill ha svar.
Vägrar. Han bara tramsar bort ämnet. Så jag tänker att i och med att han tramsar bort ämnet så är det laddat. Det är min analys.
Och vi kan ju inte fråga Köris.
Nej, det kan vi inte göra.
Nej. Okej, vi vill ha svar och sen så får vi släppa ornamentet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, men jag vet att du kanske säger att jag är sist på bollen.
Men, brukar det ju aldrig vara.
Nej, men jag har hört ett så roligt uttryck nu av unga influencers.
Åh, låt mig höra.
Pick me tjej.
Ah, pick me girl. Ja, men det säger Penny hela tiden. Ah, men hon är sån pick me girl.
Okej, okay. Det är så här, man vill ha uppmärksamhet.
Ja, alltså den korrekta översättningen då, när jag översätter liksom betydelsen av ordet, det är en kvinna eller en flicka som söker den manliga bekräftelsen genom att direkt eller indirekt påstå då att hon inte är en sån där typisk tjej som...
Jag fattar.
Hon vill liksom leka på killarnas planhalva och liksom få deras uppmärksamhet genom att säga att hon inte är typiskt tjej, fast hon är skittypiskt tjej.
Jag fattar. Vad roligt, för jag fick så här, en bok skickad till mig. Så här, hej Ann, jag vet inte om du dejtar, men det här är en så här, avkodning av vad bilderna betyder på Tinder.
Mm.
Och då var en bild så här, någon typ tjej som liksom stod... Bilden är att hon så här, står med en svindyr väska i en exklusiv miljö.
Mm.
Och så här, men då ska man förstå att jag är ute efter typ en sugar daddy.
Aha, okej. Okay. Ja. De har redan liksom skapat ett budskap i bilden. Det är ingen psykolog som måste in och tolka, utan det finns en färdig mall för signalen.
Precis, och det är därför många män har så här ett fordon.
Ja. Det är som Andrew Tate som står med fingrarna på ett speciellt sätt, och så helt plötsligt så är det 300 andra liksom killar som helt plötsligt står på det sättet, så fattar man inte själv, man är inte mottagare, men
precis.
För alla andra är det supertydligt.
Ja. Okay. Och jag tycker det var väldigt kul att läsa den här boken, och det var också så att väldigt många solglasögon, för att man blir jävligt mycket snyggare solglasögon. Det är så här vetenskap bevisat att just det konstiga asymmetriska grejer under ögonen och näsan och så här, det försvinner med ett par riktigt bra solglajer.
Ja, precis. Plus att solglasögon är också en mystik, ett skydd.
Precis. Men jag bara tycker att det här var lite roligt just med, när vi pratade om detta då. Och men jag tänker så här, pick me girl, att det är så roligt att hur gammal, jag kan förstå min tjej som 18 är så här, men jag är inte sån, jag är inte one night stand, jag liksom bryr mig inte om ditten och datten, men det är ju liksom spelar ingen roll, utan det är ju upp åldrarna att man tänker så här, men tror du att jag är dum i huvudet eller? Tror du att vi inte ser vad du spelar för spel med de här snubbarna?
Nej, men precis. Det finns alltid den där tjejen som ska vara så här, vadå? Va? Det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig varit så där brudig. Eller så där tjejer har jag aldrig gjort.
Det där, de där koderna, det där spelet, det har jag aldrig förstått. Jag är bara så här en sköning liksom.
Och raka sen, rör.
Precis.
Och sen är man totalt orak.
Ja. Så här, som att det inte det är så här, din röd flagg som bara lyser i huvudet på en. Men då måste ju den typen av tjej intala sig själv att det inte är så. Annars skulle det ju aldrig funka.
Ja, eller är det, är det lite som den där liksom kodade bilden då på Tinder, att det finns en underbyggd liksom, lingvistik runt det här.
Ja.
Så att så här, den här, när jag säger så här, alltså pratar i antiteser eller motsättningar, då förstår män som kan avkoda det här språket att det betyder ta mig.
Jo, jag fattar, men det är så här, det är inte så att du får stå med resten av tjejerna på den festen. För att alla tycker ju bara att man är så här, det är inte så här the trustworthy girl.
Nej, nej, nej. Det där är ju alltid tjejen som sitter på liksom så här, man går ut. Jag var med om exakt en sån här pick me situation. Så sjukt spännande. Nej, men då var vi ett gäng tjejer som skulle ut och käka middag. Och den här tjejen satt liksom helt plötsligt och tog in liksom drinkar på min nota, men bjöd bordet bredvid. Och sen så tog det ungefär 10 minuter, så hade hon ju flyttat sig till bordet bredvid. Och så anslöt hon det sällskapet. För mig är det så här, det är så tydligt så här, wow girl, först är man en wow girl som ska vara med all de andra wow girls och wowa, men sen i slutändan säger man en pick me girl som är så här, jag drar in lite sköna shots. Men min hela målsättning med att dra in de sköna shotsen, det är för att jag ska ha en access ut från det här sällskapet. Tjejmiddagen är egentligen bara en kamouflage för att jag ska gå ut och ragga.
Jag fattar. Spännande.
Ja, men så super pick me
ball. Ja, men det används ju liksom hela tiden. Även om Penny och liksom... Ja,
gud, speciellt i hennes generation. Mm. Olika tjejer i referat, tv-serier och på sociala medier. Hon är some pick me girl. Så jag tycker att det är ett komiskt begrepp. För de här tjejerna var ju de som fanns när vi växte upp också, som alltid... Var såna där.
Jo, men jag tänker så som till exempel Sex and the City. Den är helt befriad. De fyra tjejerna är ju, ingen av dem är ju pick me girls.
Nej, men många utav karaktärerna runt omkring som dyker upp i serien är ju pick me girls. Och det här är en, jag tror att det här är ett otroligt laddat begrepp för liksom vår generation. För att vi som alla då är så kallade tomgirls, alltså där vi lite så här är på killarnas planhalva utan att göra en grej av det. Alltså den typen av stress en pick me girl kan generera för oss är ju brutal. För hon har ju alltså lyckats, för vi har ju hela tiden trott, vi är lite som tjejer som går på fotbollsmatcher, förstår du? Och sitter och är panelisar. Vi har liksom inte lyckats avkoda vad det är vad killar vill ha. Vi tror att de vill ha att tjejer som ska vara som killar ska vara attraherande. Men det är inte attraherande för de där killarna. Så de vill ha de här pick me girlsen. Och vi som kvinnor då, tycker att det är för lätt. Vi tycker det är för lätt spel. Men killarna förstår inte det där. Eller så gör de det. Och vill spela spelet.
Men alltså, det är inte så här att man inte vet när man går över i pick me girl-follan.
Alla vet om när de går över i pick me girl-follan.
Det är liksom, ja, det är så här, det är som att så här, ställa sig i lera. Alltså det är så här, det klafsar.
Exakt.
Och liksom, det är inte så här, jaha, men vad då? Varför blev ni, tyckte ni att jag tog mycket uppmärksamhet? Så här, vi har alla varit där, vi kommer liksom alla gå fram och tillbaka dit.
Hur men gör låser... man det här? Ja. Det är ju en klassisk pick me girl.
Jag har aldrig liksom brytt mig om sånt smink eller utseende eller så här. Det är bara liksom...
Och apropå temat så måste jag faktiskt rekommendera en sjukt bra tv-serie som jag fick tips om från en kompis kompis. Och sen sa jag till Penny att vi måste kolla på den här serien. Hon bara så här, gode gud, jag har sett alla säsonger. Jag bara, ha, jag tyckte det var så här perfekt. Det är en så här tonårsmamma-serie liksom. Mindy Kaling som var med i The Office.
Just det, just det.
Jätteduktig, spelar Kelly Kapoor. Jätteduktig humormanusförfattare. Har skrivit den här serien som heter Never Have I Ever. Alltså jag, och det är John McEnroe som är narrator i den.
Va?
Ja, nej, men jag förstår inte. Och det handlar också om...
Never här, Have I Ever.
Ja, på Netflix. Och där finns det en annan pick me girl som är ett irritationsmoment. Så kan vi säga.
Men är det nutid?
Ja, det är nutid och det handlar om en... Plotten är otrolig. Det handlar om en indisk tjej som efter ett trauma av sin pappa försöker komma tillbaka och bli tonåring. Och hon går in i de här åren då liksom, man ska debutera med alkohol, sex och alltihopa. Och det går åt helvete. Det är så jävla roligt manus.
Det jag menar är att så här, jag är 1000% säker på att varenda snubbe med IQ högre än 10 har avkodat det här throughout the history.
Och jo, men tror de fortfarande vill ju spela spelet. De är ju med på spelet. Det är vi tjejer som tror att så här, gud, de är så dumma i huvudet. Fattar de inte? Hon är ju blåst. Och hon gör så dåligt skådespeleri. Hur kan han gå på där? Fast han har ju gått på det. Det är en del av rollspelet.
Ja.
men jag var ju på Bruce Springsteen i helgen.
Jo.
Jo, det är ingen som har missat.
Nej.
Nej, vilken tur. Vilken tur, jag var lite orolig där.
Ja.
Det är lite som att jag var orolig med att du inte lägger upp tillräckligt mycket selfies.
Precis, ja, det är många som är oroliga över det.
Ja. Jag tycker det behövs fler.
Ja, jag tycker också det. Men jag tänker att du kanske ska liksom snacka ihop det med Marcus Larsson och bli musikrecensent på allvar nu.
Ja, det är kanske dags. Det är kanske dags. Eller bara Instagram-recensent, det går också bra.
Ja, men hur var det då?
Nej, men det var lite drabbande måste jag säga. Jag har varit på liksom... Alltså det enda som kan göra en liksom besviken på livet är ju de egna förväntningarna man sätter på det. Mm. Förstår du? Mm. Och man då går och tänker att en 74-åring ska vara lika liksom pigg och fräsch som en 60-åring var för liksom 15 år sedan. Det är klart att du kommer bli besviken, för att så kommer det inte vara. Första gången jag såg Bruce, det var på Ullevi 2008. Mm-hmm. Det var den 4 juli. Born in the USA.
Var inte det en legendarisk spelning? Det var 5-5-6-5-6 getingar.
Ja, men exakt. Och han hade väl inte varit i Sverige på 10 år då. Så att det här var liksom den första liret han hade. Mm. Och vi var på så här spelning nummer 2 av 3. Han kör ju alltid 3 i Sverige. Och han börjar liksom exakt klockan 8.
Alltså man hör, det är ändå skön. Gubben sen, är i tid.
Ja, och sen, ja, han är i tid. Och alltid i tid. Och den spelningen var liksom helt sinnessjuk. Jag kommer ihåg att jag grät mig igenom den. Alltså den var så stark.
Jaha.
Alltså den var så otroligt stark. För det var liksom som, jag är liksom med Bruce sen jag var 14 år. Liksom, och verkligen haft... Han har ju, Tunnel of Love-skivan är ju liksom mitt krisande kärleksalbum. Och liksom hjälper mig att liksom läka i... Och det är hans egen skilsmässa som är porträtterad i skiva. Och det är många liksom små sanningar i det här albumet i raderna. Liksom. Ja, men hur som helst, så här, den spelningen var ju absolut enorm. Och när man då kommer in till Göteborg, går på liksom Joe Frellis och käkar den där lunchen som man ska, och de börjar peppa med Bruce-musik, då byggs ju det här scenariot upp. Och sen kommer vi dit... Och han kliver på ungefär 7:45, vilket är helt fine i sammanhanget. Men Ulvi har jättemycket problem med ljudet, massa andra grejer, så det är skitsamma. Men spelningen handlar mycket mer. Det handlar inte om det där, det är inte det där väckelsemötet från 2008.
Nej,
när man bara grät och liksom kände att liksom livet var i en, drömmarna, framtiden, allting var där. Mm. Och det var så nära på något sätt. Helt plötsligt handlade spelningen mycket mer om som någon form av avtack för... det långa liv han har haft.
Men för fan, vad jag för ångest nu.
Ja, och mycket vänner. Hylla han som har gått bort längs med vägen. Och att slutet på livet inte ska vara någon fara. Och man ska liksom ta hand om varandra. Alltså det var ett helt annat narrativ än det där. Vad ska jag säga, så här, framtidsdrömmarna. Och det gjorde ju rätt ont.
Mm,
dels är det ont för att man förstår att så här, det kanske är sista gången jag ser Bruce Springsteen live.
Mm.
Och det får jag bara acceptera. Alltså han är koncentrerad form på skiva, fantastisk, men han är inte längre fantastisk på scen.
Nej.
Exploderar 100% ibland, men han är fortfarande en mycket äldre man. Alltså det har aldrig varit liksom längre åldersmässigt och kanske emotionellt mellan honom och en 19-åring som vill höra Born to Run. Jag läste en intervju med Tåström där han sa att efter 60 kan inte sjunga ung och kåt längre, och jag tycker det är 100% relevant.
Nej, jag vet, fast man vill ju det.
Ja, man vill ju
sätt
det.
Sätt på en mask bara och fortsätt.
Exakt. Och det känns jättekonstigt för Bruce Springsteen att stå och sjunga Baby We Were Born to Run. Han är liksom 74. Vad ska han springa med? Rollatorn eller? Men förstår du vad jag menar?
Nej, men jag fattar.
Ja, och det är så här, det är,
men vi åldras ju inte med våra ikoner.
Nej, men och musiken är ju odödlig. Så det är det som är problemet i det här. Och det var ju jävligt så här smärtsamt att också förstå att så här, med honom går ju också en stor del av arenarocken i graven. Det finns ingen som kommer efter. Nej. Man trodde typ att Coldplay skulle axla det där, eller Robbie Williams, men ingen av dem har ju liksom steppat upp.
Nej, de har inte pallat.
Nej. Så att så här, det var många liksom hemska sanningar i undertonerna. Så att så här, jag lämnades ändå utav någon form av melankoli efter konserten, och så tänkte jag på det ur ett större sammanhang, att förr i tiden, eller bara för liksom 15-20 år sedan och kanske ännu kortare än så har vi alltid pratat om framtiden och drömmar och hopp och visioner. Och det som har hänt egentligen efter liksom coviden, eller med coviden, så har ju narrativet förändrats. Mm. Först covid, sen krig med Ukraina, vi pratar om eventuellt atomkrig, vi pratar om upptrappning mellan öst och väst igen. Och
klimatgrejerna.
Klimatkris, naturkatastrofer, alltså det är så jävla mycket. Nu pratar vi liksom, narrativet har förändrats från framtid och drömmar till hur vi undviker slutet.
Mm.
På samma sätt som Bruce sjunger om hur man gör slutet mjukt och varmt och tacksamt. Och
jag får palliativ liksom, vård.
Jo, men jag får liksom panik på den här liksom palliativa känslan i kroppen.
Jag fattar.
Alltså vad hände med framtiden? Vi har liksom passerat framtiden. Det är liksom gå i fängelse utan att passera gå. Mm. Känsla på det hela.
Jag fattar, det lite som så här, när man fick ADHD-diagnosen och började käka medicin. Och man bara säger, jaha, det var inte så här verkligheten var. Jag kunde inte hitta på längre. För jag tänker så här, fram till liksom kanske för 5 år sedan då, även om Al Gore försökt och många försökt med klimataktivister hit och dit, så har liksom inte riktigt funnits, man har kunnat glida undan bevisen på något sätt. Så här, är det verkligen så riktigt säkert att glaciärerna smälter? Man bara, glaciärerna är borta. Jaha. Alltså, liksom, man måste vara Bert Karlsson gånger 100 för att kunna förneka längre. Men vi har levt alla i en gemensam lögn och vi har skitit i det.
Ja, och det var helt okej.
Ja, och det var helt okej, för ingen har velat liksom späcka hår på bubblan. Vi var så här, like it's 1999.
Mm.
Och nu så är bubblan spräckt och då är det så här, när kommer jorden att gå under? Ja, det är det vi ställer oss frågan.
Ja, men det är det som är så här, hur gör vi slutet så minimalt smärtsamt som möjligt? Mm. Vi är slutet på mänskligheten och det gör så jävla ont att ta in, tycker jag.
Men vet du vad jag tycker den stora skillnaden är också? Att innan när vi snackade de termerna, jag kommer ihåg när jag var i Egypten och det helt plötsligt dök när fjorda gull och gå upp.
Ett natt,
ja, men det var ju liksom en...
Ett natt, natt, gökull.
Precis.
Ja.
Bra.
Jag kom på det.
Och det var ju liksom galenskap. Hela typ Europa var ju liksom nerkläddad utav den här
askan.
Ja. Och det var ju så, det var ju snack om så här, kommer vi kunna flyga och mer, kommer hela liksom världen så här, askas in. Och jag var på något så här panghotell med barnen och snokfarbron och det var så här, vi fick inte åka hem.
Nej.
Alltså det så här, allting flyttades fram typ 3-4 dagar tills det la sig. Och den dionysiska stämningen som var under de här dagarna när vi tänkte så här, are we gonna die? Den förbyttes ju till någon så här, okej, okay, det var ju liksom så här gratis, all inclusive. Vi drack varandra till. Tyskarna bjöd på rosé. Det var hit och det var en lite euforisk stämning, för det fanns fortfarande hopp. Jag känner som att det är borta.
Det känns som att det är borta. Det är liksom,
rosévinet har sumnat.
Verkligen, ingen som bjuder längre.
Ja.
Men du har ju sett, nya Sex and the City, eller vad man ska kalla det för.
Ja, eller liksom jag har börjat kolla på den. Det känns som ändå som att den är lite mer hoppingivande än ettan.
Ja, men precis. Tone Schönnesson skrev ju rätt bra krönika om den.
Skitbra krönika, och den gav mig lite hopp och tröst faktiskt.
Gjorde den det?
Jo, men just det. Så att vi vill ju så gärna leva i förnekelse, och det är ju samma sak. Vi färgar håret. Nej, jag har fortfarande mens kvar. Och sen när mensen inte är slut, då tänker man så här, jag vill ha mensen som jag saknade. För nu har jag hört att man ser yngre ut om man har mens. Alltså det finns alltid någonting som man går och snackar om. Lite som vi pratade innan, att så här, pick me girls. Så här, gud vad skönt, man vill ju inte ha mens. Och sen så börjar den liksom tunnas ur och bara, jag vill ha mens. Man vill liksom ha den där ungdomens sista sötma liksom. Mm. Men sen när hon skrev att för några år sedan, det är ju bara 2 år sedan som första delen i Just Like That kom, och hon var såhär, nej, det här är mina ikoner, sluta vara gråhåriga, sluta utvecklas, ha inte rynkor, ingen får dö, ingen får komma i klimakteriet, utan
män dör hjärtinfarkter och,
precis,
och folk har liksom förlorat mänsen och partyhaggor och blivit alkoholister.
Precis, och det påminner henne om hennes egen liksom, ja men då, kan vi säga, biologiska klocka, och att såhär, jaha, nu har jag börjat närma mig bäst före datum, eller man ska säga. Men så sa hon att nu i säsong 2 så blev det helt plötsligt lite befriande. Att så här, ja, man kan prata om det här som alla andra ämnen. Och det har man aldrig gjort innan.
Stå liksom inte bredvid hon med rollatorn, det kommer förstöra ditt varumärke.
Precis, det är jävligt roligt. Men hon är den coolaste kärringen i stan. Nej, det gjorde det inte. Att vi hela tiden den som skriker högst i det här tidevarvet är så här: okej, kvinnor som har ADHD är extra kåta, svarta människor är bra på att dansa, white men don't jump. Alltså, så här, vi har gjort på så här för att känna oss trygga i liksom våra egna tidevarv. Mm. Och när vi går utanför den komfortzonen,
ja,
så händer ju någonting. Ja, ja. Vi blir liksom förlösta på något sätt. Det var därför jag tyckte den krönikan var så skön, som du säger. Att så här, jo, om jag står med den coolaste kvinnan i stan med rullator, då kommer inte det förstöra mitt varumärke. Ja, men är du med mig lite?
Jo, men precis, men å andra sidan så tänker jag baserat på min liksom insikt med Springsteen och hur gör vi slutet mjukt? Att de är ju ändå lite där och nosar.
Fake it till you make it.
Ja, men alltså hur gör vi slutet mjukt? De är också liksom, de är liksom kvinnor som närmar sig 60.
Mm.
Alltså deras dagar är också räknade. De är på andra sidan gärdsgården. Mm. Jag vet inte om jag är så här existentiell, för jag fyller 45 om några dagar. Liksom. Men det är ju någonting. Det är ju liksom, jag är medelålders nu. By all means. Alltså verkligen. Och det blir väl någon form av så här, liksom mitt plädering.
Jo, men tänk det för mig då, som separerar när jag är 40.
Ja.
Och sen nästa gång när jag är 50.
Mm.
Det är liksom, även fast jag kan känna så här, men går ut på krogen och får lite uppmärksamhet och det kan liksom dinglas och hängas och liksom krökas ut och dit. Jag känner ingenting för det. Så är det någonting i mig, det är en dörr som håller på att stängas.
Mm.
För att jag orkar inte.
Nej.
Jag vill inte. Nu vill jag sitta på kammaren och skriva lite böcker och kolla på de där småfjärtarna som är liksom på övertid. Jag vill inte det.
Nej.
Jag vill inte ut och ragga. Jag vill inte flytta. Jag vill... Nej.
Orkar inte.
Nej.
Nej. Det får vi se. Men det finns ändå någonting i det här som är lite ödesmetaforiskt. Att så här... Det kanske är dags att liksom börja göra någon form av ett bokslut på
mellanbokslut.
Vi kanske börjar så här, innan vi skriver liksom årsredovisningen, så kanske vi berättar om den ekonomiska historien, eller vad det heter, ekonomiska berättelsen.
Jo, men jag läste också så här, det är en bok, nu kommer jag inte ihåg vem som har skrivit det, men det är en jättekänd bok. Jag kommer komma på det, som handlar om så här allt som liksom man tänker på ödet, att så här, om man nu ska tänka sig allting som händer, att det är så här, it's for a cause. Jag såg någonting på story idag så här: jag försöker tänka att allting som sker mig, det har visat sig sen att jag lärde mig en läxa. Allting som kommer till en, jag lär en läxa. Jag bara säger, vad är det för jävla läxa? Att man blir blåst igen, eller att man hittar en liten, nej, stämmer verkligen det? Att så här, ödets liksom cirklar alltid flätas ihop på något sätt. Jag bara säger, eller också kör vi bara to the bitter end. Det kanske var bättre när vi körde så här fake it till you make it. Vi verkar ju uppenbarligen ha varit väldigt mycket lyckligare, eftersom all fakta och forskning säger att vi har aldrig mått bättre, men vi har aldrig mått sämre.
Nej.
Så att det är så här, vi har slutat låtsas som att det regnar.
Men då tänker jag, som ett avslut på den här podden, att vi ska liksom leka lite med de här två ytterligheterna.
Mm.
Alltså antingen så fake it till we make it, det vill säga vi gifter oss.
Ja.
Och har en vigselförrättare.
Ja.
Eller så får vi välja att ha en sorgeförrättare. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar.
Ja. Så jag tänker att jag skulle testa lite olika personer på dig, vad du skulle uppskatta mest att ha som. Och då måste du tänka till här, för att det finns liksom det uppenbara och enkla. Men om du tänker till, vem skulle du vilja komma och förmedla ett sorgebudskap? Alltså, vem är dödsförrättaren? Vad skulle du vilja, Glenn Hussein som dödsförrättare, eller
Glenn Hussein
eller som vigselförrättare? Det är en tråkig grej som har hänt. Jävla god gubbe han var.
Dödsförrättare.
Eller hur?
Vad fan, nu måste vi sluta sörja.
Så jävla roligt, eller hur?
Ja.
Men om du tänker då på Puma Swede,
ja,
vem skulle du vilja att hon gjorde då?
Jag bara, inget, men ändå dödsförrättare.
Att hon ska komma med det deppiga beskedet.
Jo, men det är så här, hon lurade oss, hon hade kul in i det sista, hon valde Puma Swede. Är det lite så?
Ironiskt.
Ja,
absolut. Edvard Blom då, vigselförrättare eller dödsförrättare?
När han får vara vigselförrättare.
Ni kommer vara härliga dagar, ja, ja visst.
Och nu tycker jag vi skålar för brudparet. Ja, det gör vi, ta med fan.
Katrin Zytomierska.
Ja.
Ja, det är en 50-50 på den.
Nej, det får bli vigselförrättare.
Men hon är ju rätt hård och okänslig. Kan hon hitta tonen liksom? Men är det inte bättre att få ett jävligt krasst dödsbud? Han dog, men vet han var ingen bra människa ändå.
Men vadå, du pratar ju om mig.
Men nej, det är ju inte du som är.
Nej, jag tror du menar.
Du kan inte få ett dödsbud att någon har dött.
Jaha, nej okej. Nej, då får det vara dödsbud.
Dödsbud, ja precis. Jan Emanuel.
Dödsbud. Gud, har någon som viger för att det är man stirrblick. Man bara, alltså det är vi två som skiftar oss. Här, det får bli dödsis.
Dödis, en dödis, okej. Okay. Alexander Perleros.
Så jävla självupptagen. Men är vixel.
Ja, vixel eller hur? Ja, det känner man. Jävligt lökigt och ändå.
Lökfest.
Lökfest.
Men det kan man komma över.
Carola Häggqvist.
Är hon förtjänad upp för det, alltså?
Nej, du måste välja. Det kommer inte undan. Gud, jag har aldrig slutat tro.
Men man måste ändå ge de få gånger som jag har träffat Runar och några gånger fler Carola. De har ju någonting. Det är ju en karisma som man blir så här. Okej, okay, let's eat and sing. And liksom, hon får vara vigselförrättare.
Och Farmen Kristina.
Men för fan, nej. Det där är inte schysst.
Jo, det är visst det är schysst. Farmen Kristina, vill du bli vigd utav henne? Eller vill du att hon ska komma med ett väldigt dåligt besked?
Ett dåligt besked. Ingenting går i och för sig att ta på allvar. Men vi tar vigsel. Nej, dödsbudskapet.
Tänk också bilden när du står där bredvid. Och gifter er. Med det sagt så verkar det som att det är fler personer som passar in att vara dödsförrättare än vigselförrättare. Och alla de här personerna som du faktiskt har valt som dödsförrättare, vet du vad de är?
Artister.
Pick me girls.
Sant.
Eller hur?
Gud, det här är en helt ny uppenbarelse för oss.
Eller hur?
Sing hallelujah.
Sing hallelujah. Och med de orden avslutar vi podden.
Amen.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.